finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss kommit loss.
Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med dig ut till sommaren.
Du, Ida, ska vi dra till Halmstad? Ett snabbt rus av glädje fyller min kropp. Ja, ska vi åka nu direkt? Förhoppningen på svar är så stark att jag nästan spricker. Ja, varför inte? Vi behöver göra något roligt. Ja, för det behöver vi. Vi ska åka. Båda slänger allt som finns i våra händer. Och jag börjar packa till vår spontanresa. Vad ska jag ha på mig? Och vi måste gå ut. Alla människor jag kommer träffa. Undrar vem som mer ska dit. Fan, tandborsta får jag inte glömma. Jag står med nyckeln i låset. Vänder mig om och ser min kompis sitta redo i bilen. Min magkänsla ger mig slag och påminnelse. Men jag vill inte bli påmind. Det är ju det här som är livet, intalar jag mig själv. Lite stress och press har väl ingen dött av. Det är med sex och förväntan, avrundar med skvätt spänning. Värsta cocktailblandningen för mig. Nu njuter jag verkligen. Vi skrattar, pratar och sjunger i vartannat hela vägen till Halmstad. Det har blivit kväll och vid det här laget är det fler folk i lägenheten. Stämningen är laddad, underbar och glad. Då rycks mattan undan mina fötter och jag faller så jäkla hårt. Nej, tänker jag. Inte än. Jag vill gå ut, dansa roligt. Men det är precis som jag sprungit rakt in i en vägg. Gå ut ni. Jag stannar hemma, hör jag mig själv säga. Tvättar av med sminket och går och lägger mig. Varje år drabbas cirka 22 000 människor av en hjärnskada, eller mer specifikt en traumatisk hjärnskada. Många av dem sker inom hästsporten. Det uppstår efter en olycka som innebär slag mot huvudet och därmed hjärnan. En traumatisk hjärnskada kan bland annat ge besvär som minnes- och koncentrationssvårigheter, mental trötthet och sämre motorik. Detta beror på att vävnaden i hjärnan krossas. Och som läkarna beskrev för mig en gång när jag förtvivlat ville ha svar på varför jag var så trött. Infrastrukturen i hjärnan har förstörts och dina tankebanor måste ta skogsvägen istället för autostradan. Då blir man trött. Hjärnskador är i många avseende en osynlig epidemi. Och vad som grep tag i mig mest när jag själv hamnade i den situationen var hur vanligt det faktiskt är. Man varken ser eller hör det. Många där ute har inte ens fått diagnosen. De har varit med om en olycka och slagit huvudet. Men sen efteråt fungerar ingenting och de är helt orkeslösa. Man kan trilla och tycka att det är lugnt. Jag fick bara en liten hjärnskakning. Jag tycker inte längre det så bara. Med min erfarenhet så är det ganska allvarligt. Huvudet ska man vara rädd om. Jag själv fick en traumatisk skallskada för snart 5 år sedan, i september 2008, när jag gick omkull med en häst i ett monterlopp på Halmstads travbana. Ute sista kurvan på första varvet kapades frambenen på hästen och vi föll i backen. Jag minns ingenting från händelsen, men jag vet att mamma var där den kvällen. Bara vetskapen av att mamma var där när jag låg livlös på banan känns bra. Jag fick en skallbasfraktur och ett blåmärke på hjärnan. Blödningen gick ut genom örat så de slapp operera mig, vilket var bra. I 3 dagar låg jag nedsövd innan de väckte mig. Då visste man inte hur skadad jag var, för det vet man aldrig. Det är min mammas värsta minne. Hon satt hos mig när de stängde av respiratorn. Och då började alla maskiner tjuta och det blev ett tydligt grönt streck på skärmarna. Men de fick igång mig igen. Så lätt ger jag inte upp. På några sekunder gick jag från att vara kvick, sprallig och framåt sig, som tog alla chanser i livet, spelade poker och älskade utmaningar, både mentalt och fysiskt, till att den första perioden vara större delen av dygnet sängliggandes och sova. Men sen, när jag sakta blev bättre, tvingas lära sig skriva lappar för allt väsentligt som ska göras. Lappar som jag sen glömde var jag lagt. Jag fick dålig balans, svaghet, huvudvärk, tinnitus, dövhet på ena örat och extremt nedsatt energi. Det är en stor omställning, speciellt när själen fortfarande är levande och fri. Jag har ett enda litet minne från tiden efter olyckan när jag låg på sjukhus. Jag vet inte ens om det är ett eget minne eller om jag fått det berättat för mig. Jag låg inte längre på intensiven utan hade flyttats till en annan avdelning. Där fick jag sjukgymnastik varje dag. Jag fick gå i en gåstol som höll mig uppe ute i korridoren. En dag kom Hanna och Ulrika och hälsade på mig. Två mycket nära vänner. Det var rätt så fantastiskt att de kom upp till Halmstad för att hälsa på mig. Det värmer hur de tog kontakt med varandra, för de umgicks inte. Mamma lämnade oss i fred så vi kunde umgås. Då fick de hjälpa mig på toaletten och allt det där, för jag kunde ju ingenting själv. Så kom sjukgymnasten och jag skulle göra mitt dagliga träningspass. Jag kommer ihåg hur trött jag var när jag hängde där. Ulrika, som också var med i loppet, tyckte det var jobbigt att se mig så. Och hon bara grät. Jag hade gått korridoren ner och skulle tillbaka. Då stod jag bara och sa, jag orkar inte. Jag orkar inte, det går inte. Sjukgymnasten försökte peppa mig utan framgång. Då torkade Ulrika tårarna. Kom igen nu, Ida. Det är upplopp nu. Kom igen, Ida, du klarar det. Kom igen bara. Hon gav verkligen allt och fortsatte. Jaja, kom igen nu. Jag lyfte huvudet och började gå. Vilken grej. Vilka vänner. Vänner, familj och djur. De är den innerliga lycka. De måste finnas.
Tanken är svindlande framför mig gapar.
Den där får ni se upp med. För hon kommer styra hela Bäckebyn då. Så sa min farfar om mig när jag var liten och få fram på familjegården i Småland. Honom minns jag knappt tyvärr, för han gick bort när jag var väldigt liten. Min morfar däremot, honom minns jag, för han var auktoritär och strikt, men alltid rättvis. Han och min mormor kom hit som flyktingar från Tyskland under efterkrigstiden med sina 4 barn. De blev lämnade på stranden nere i Falsterbo av en fiskebåt. Min morfar var lite känd i travet, för han var veterinär. Och han blev faktiskt Halmstads första barnveterinär. Han hette Martin Nehm, men det är en annan historia. När jag var liten hade min mamma och pappa 50 uppbundna mjölkkor på gården. Och det var en ganska stor besättning då. Idag har min 5 år äldre bror, som faktiskt tog över Bäckeby, inte jag, 150 mjölkkor. Jag älskade att få vara med mina föräldrar och jobba på gården. Jag kunde göra av med min nästintill oändlig energi. Min 8 år äldre syster var mest i stallet med hästarna. Det var mer hennes grej. Det var perioder vi hade 15 hästar på gården. De skötte jag och syrran. Hon var inställd redan då på att köpa och sälja hopphästar. Och jag var den perfekta hästskötaren. Pappa hade alltid några travhästar och har avlat i många år. Men trav var ingenting för mig då. Jag hade min ponny och alla syrans hästar såklart. Vi bodde på landet, gick inte på dagis utan var mest på gården. Och som jag minns det fick vi bara hänga med de vuxna. Vi hade en barnflicka ett tag. Men så bodde farmor också på gården. Så jag var oftast henne efter skolan. Jag fick mackor och så spelade vi kort. Tills mamma ringde. Du har faktiskt en häst att sköta. Vi hade vårt liv där ute. Och det är ingenting jag skulle byta bort. Trots att jag fick lära mig att jobba tidigt så var det så himla tryggt. Fyllt med glädje och massa bus. Vi har faktiskt haft två tama rådjur. Den första var när mamma försvann. Och så gick kidden ute på åken och skrek. Efter 2 dygn tog vi in det. Den blev snabbt tam och gick in och ut precis som hundarna och katterna. Hon gick ute med de andra rådjuren om nätterna. Men sen på morgonen låg hon där och väntade utanför i en buske för att få komma in. Tyvärr dog hon av rådjurssjukan som så många andra rådjur där ute just det året. Den andra hittade en stalltjej på vägen på kör och tog med sig till oss. Hon var väldigt mörbultad men hade ingenting brutet. Vi hade den i stallet och allt eftersom pignade den till mer och mer. Sen blev hon också inne. Gick henne och la sig i soffan och älskade chokladapelsin. En dag fick hon ett busryck i trädgården och sprang runt, runt. Jag så skrattade åt henne tills jag hör... Då låg den en steg i gräset som hon sprang över och bröt benet. Jag försökte spelka upp det med glasspinnar och bandage. Jag ringde djursjukhuset. Vi tar endast emot tamdjur här. Men hon är ju tam, försökte jag förtvivlat utan framgång. Till slut fick jag ut distriktsveterinären som gipsade henne och hon fick gå runt med sitt gips hemma på gården. Det roliga var när pappa skulle ut och jaga sen. Då ville hon följa med. Gå hem! Gå hem! Skrek pappa. Men hon ville med. Vi satte reflexhalsband på henne och pappa slutade jaga rådjur. Den där damen hade nog lurat döden allt för många gånger. För under mellandagarna, en vinter, kom hon inte hem. Vi gick ut och letade efter henne i timmar. Då hittade vi bara halsbandet och en massa tussar. Hon hade väl legat och sovit i en buske när räven kom. Hon som var så van vid hundar och katter hade antagligen bara känna kompis. Det kändes inte riktigt bra. Hon klarade sig inte ut i naturen. Men det var en häftig upplevelse. Naturligt följde sig att jag gick naturbruksgymnasiet i Kalmar med hästinriktning. Jag bodde på internat och det sista året tog jag ner mammas hopphäst baronessan. Jag hyrde in henne på en gård nära skolan. Och gud vad jag slet med det här stoet. Hon vägrade ut sig på varenda tävling. Vi var ganska många tjejer i det här stallet. Och Gasse, mannen som ägde gården, han och jag blev ganska nära. Fan Ida som du kämpar, sa han till mig en dag. Om du ens lagt hälften av jobbet på en travhäst, då hade du kanske kunnat tjäna lite pengar på det. Ska du inte hämta en av pappas travhästar istället? Sagt och gjort. Jag åkte hem, lämnade en hopphäst som inte ville hoppa och hämtade en travhäst som vi senare insåg inte kunde trava. Men som Gass och jag tragglade med den där. Jag hade bytt inriktning och en helt ny värld skulle öppna sig. Genom hästutbildningen på gymnasiet så ingick praktik i travstall en gång i veckan och därigenom tog jag min amatörlicens. Efter gymnasiet flyttade jag tillbaka hem till familjegården och började träna pappas travhästar. En var Saida Duck, som jag anmälde till mitt första lopp på Vaggeryd. Jag hade förstått att det där med bra kusk var viktigt och ringde ett av de mest populära namnen i tidningen, Erik Adjesson. Jag har ett foto av mig och Saida Duck innan vi ska åka. Allt var välputsat och rent, det sken verkligen om oss. Jag hade kvar risborgsandan i mig, där allt skulle vara prydligt. Kanske därför jag trivdes bättre i travsporten sen. När jag bestämde mig för att börja med trav så fick jag all utrustning av pappa. Och det var säkert mycket av det som inte var tipptopp eller modernt. Men jag fick aldrig några konstiga blickar eller kommentarer. Och det kändes så bra. På tävlingsdagen kom Erik in i stallet och föreslår att vi ska rycka fram skorna. Jaha, svarar jag. Han frågar om han ska hjälpa mig eftersom han möjligtvis misstänker att jag inte har den blekaste aning om hur man gör. Men jag sträcker på mig, ler och säger, nej nej, det fixar jag. Jag tror jag slet i en timme innan jag fick av skorna. Sen väntade ett nytt problem. Tungbandet. Hur fasiken får man på ett sånt? Väl på banan är jag så upprymd av allt som händer att jag nästan glömt att jag har starttest. Då hör jag, och här kommer Saida Dack upprepas i högtalarna om och om igen. Tills jag insåg att han faktiskt vann. Det var en jätterolig grej. På vintern åkte jag ner till Italien och hälsade på min vän Mia. Hon hade flyttat dit och börjat jobba som hästskötare. Jag var där i en vecka, men det känns som minst tre. Antagligen för att den tiden var så himla viktig för mig. Mia jobbade och jag hängde med. Det var en av stalltjejerna som blev sjuk och Mia frågade om jag inte ville jobba lite. Du är ändå här med mig så då kan du lika gärna tjäna lite pengar på det. Då öppnades dörren till travvärlden. Jag visste inte hur det var att ha passhästar och jobba i storstall. När jag sen kom hem till Bäckeby insåg jag att om jag ville utvecklas så var jag tvungen att jobba i andra stall. Man blir för hemmablind av att bara köra pappas hästar. En dag på travet frågade jag Erik Adielsson om inte han visste någon som behövde hjälp. Du kan ju ringa Lutfi Cordini. Lufti, vad hette han sa du? Jag fick jobb direkt och flyttade ner till Skåne. Tyvärr så var det inte så länge som jag hade hoppats på. För efter 3 månader så ringer Ludde till stallet. De hästarna ska på bete nu, så du och en annan måste sluta. Jaha, tänkte jag. Åkte hem till mina föräldrar igen och kokade nya planer. Det låg nog lite sanning i vad min farfar sa mig när jag var liten. Det har inte alltid varit lätt för min omgivning att hänga med. Speciellt inte för mamma. Du, jag har tänkt på en sak. Åh nej, tänker mamma. Nu kommer det. Då har jag värsta planen. Det fantastiska är att de alltid låtit mig löpa ut. De har alltid backat upp mig. Jag har fått jobba och slita själv. Men de har alltid backat upp. Det är helt underbart. Någonstans bland dessa turer hittar jag något spännande. Och titta här. Jag ska flytta till Göteborg och utbilda mig till massageterapeut. Jaha, undrar mamma. Och var ska du bo? Det vet jag inte, men det löser sig, svarar jag. Okej, du får nog kolla upp det. De skrev mig aldrig på näsan, utan hjälpte bara till. Och det började redan när jag var liten, hade ponny och ville tävla. Jag körde på tävlingar och träningar som mamma. Säg bara till vart du vill åka. Men du får själv ansvara för licenser och anmälningar. Men är det dags att åka, så säg till, så kör vi tillsammans. Efter att vi har mjölkat korna och fodrat alla djuren såklart. Sen när vi blev äldre och var ute och festade, då kom mamma vid midnatt. Och det var kanske inte så roligt då. Men sen började man inse att mamma var den enda mamma som kom. Och det var inte bara mig hon körde hem, utan det var hela Skoböjsens ungar. Nu vet jag inte hur jag hade klarat mig utan mina föräldrar. Jag ringer ständigt och diskuterar allt mellan himmel och jord. Speciellt med mamma. Pappa också funnits där. Jag har nog alltid varit pappas lilla flicka. Just därför känns det så bra att mamma var där just den dagen. Hon var min absoluta trygghet när det stormade som mest. När jag var 23 hade jag hunnit med en massageutbildning i Göteborg och åkt till Mallorca och masserat turister för att sen inse att det inte var något för mig. Jag involverade mig i pappas staketföretag och började sälja staket till hästhagar. Jag utvecklade verkligen produkten till max, men sålde väldigt lite. Jag var tvungen att bli en bättre säljare, tänkte jag, för det var där misslyckandet låg. Så jag åkte till Malmö och sökte jobb. På en arbetsintervju såg jag ut över det öppna kontorslandskapet. Där satt alla säljare med sina headset. Och just den sekunden kände jag bara, nej, här vill inte jag vara. Jag fick ett av jobben, tackade vänligt men bestämt nej. Då började jag plugga en ettårig ekonomiutbildning istället. För det är bra att kunna sköta ett företag, tänkte jag. Hela tiden hade jag kontakt med hästarna och travet och sommarjobbar hos Ludde. Senare gick jag även en seminassistentutbildning, även den i andan. Bra att ha, för man vet aldrig när det behövs. Kunskap kan ju ingen ta ifrån en. Efter ekonomiutbildningen började jag hos galopptränare Francisco Castro. Dels för att lära mig rida bättre, men sen hade han bra arbetstider så jag kunde hem och träna min Zaira Camillo. Camillo är min hjärtehäst och den finaste hästupplevelse jag har haft. Han har gjort min resa, kan man säga. Vid det här laget hade jag gått in i ett förhållande. Vi båda hade hästintresset och jobbade med det på heltid. Jag hade min stjärnhäst. Han hade kontakt med en stor hästägare som var villig att satsa på oss. Och vips, så var jag egen tränare med många hästar i stallet. Det är inte alla amatörer som får vinna V75. Speciellt inte med Stigo i sulken. Det var stort för mig och min pappa att få träffa honom. Vi travfåna tycker det. Han är liksom en ikon. Ludde skrattade än idag och kommentaren han gav till mig efter loppet när vi kom ner på stallbacken. Fy fan vad rolig, skrek han. Det här måste vara den gladaste amatören idag, Stigo. Jaha, i alla fall den snyggaste. Jag blev stel som en pinne och sa ingenting. Men Ludde han skrattade. Jag är nästan mest känd som en monterryttare. Men det var ingenting jag egentligen satsade på att bli. En tisdag eftermiddag när jag stod på veterinärkliniken med en häst ringde François Travers som delägde en häst som hette Axel Turbo. Sofie Svedin, som i vanliga fall red honom, hade skadat handen. Kan du rida honom ikväll? Frågade François. Jag hade endast ridit några kval vid det här laget och jag stod ju på veterinärkliniken. Jag förstod inte riktigt hur jag skulle hinna dit, men jag säger ändå, ja, men jag kan inte värma hästen. Det får ni göra själva. Jag tror till och med jag la till något kaxe som, jag lär väl känna hästen i provstarten. Hem till stallet, leta upp alla grejer och in till Jägers. Jag visste ingenting om Axel Turbo eller motståndet, men Timo Nyman som hade hand om hästen, han gav mig några instruktioner. Jag vann det loppet. Än idag, efter många härliga segrar och fina hästar, ser jag inte mig själv som en monterryttare. Jag var och är en travtränare. Jag skulle säkert kunna klara av att rida lopp nu, men det skulle inte vara en seger för mig. En seger är när jag målmedvetet ger en häst alla dess möjligheter till att bli en vinnare. Då blir jag nöjd. Det gick bra för mig som amatörtränare och jag fick fler hästar. Så många så jag till slut var tvungen att flytta till ett större stall i Kvarnby, nära Jägersro. Här vände lyckan. Hästarna gick sämre och sämre. Till slut hade jag snaran runt halsen och var mentalt ner i botten. Det började med att jag körde fel. Upptäckte det först när jag var i helt fel ort. Jag gick till läkaren som bara gav mig antidepressiva. Det kommer i kappen. Man kan ju inte komma undan till slut. Ett halvår senare blev det lite lugnare ett tag. Och då rasade allt. Jag var helt färdig. Och kände orken ta slut. Allt det här har jag i fatet nu. Så förberedde jag mig för framtiden. I även att lyckas glömde jag planera att ta hand om mig själv. Och till sist slog kroppen ifrån. Fan vad jag önskar jag hade haft ett 7-4 jobb med fast lön. Allting hade blivit så mycket lättare då. Alla uppfostringar och allt slit saknar värde när Försäkringskassan bara tittar på lönelapparna. Men vem planerar för något sånt här? Antagligen alldeles för få i vår bransch. Det är lustigt ändå vilka vägar man tar. Vara inne på fel väg och brottas med alla varningstecken längs vägen bara för att hålla sig kvar. Men jag vill tro på ödet. En dag så går det inte längre. Nu efter allt som har hänt så tror jag stenhårt på just ödet. Det blir så tydligt att jag inte skulle ha gått den där vägen som jag kämpade så hårt för att stanna kvar på. Jag skulle vikt av tidigare. För det kom andra vägar. Det gjorde det. Rätt som det är så kommer det ett dike rakt över vägen. Och det är inte så lätt att hoppa över det. Det är synd att man inte lyssnar på signalerna tidigare. För den här vägen är ju inte så rolig. Men det finns bra saker här också. Man kan ju välja att tycka att allt är skit. Men det vill jag inte. På något vis så var olyckan min räddning. Jag fick inte längre något val. Hästarna skickades bort. Och familjen hjälpte mig att reda upp min ekonomi. Fast ibland tycker jag bara det är tråkigt. Allting går ju så mycket långsammare på den här vägen. Jag är ju Ida. Ferrari-bilen som susar fram. Eller är jag det? En månad efter att jag kom hem från sjukhuset skickades jag för första gången till Orup, rehabiliteringssjukhuset. Resan dit är ett av mina första minnen. Jag minns att jag blev orolig när de berättade för mig att jag skulle stanna där. Jag förstod inte det då. Det har varit många turer sedan dess i olika perioder och turen är inte slut än. Under en av de här perioderna fanns det en grupprehabilitering med 5 stycken. Alla med olika typer av hjärnskador. Man skulle prata, hjälpa och stötta varandra. De frågade om jag ville vara med där. Nej. Det är en grupp för hjärnskador. Vi tror att det skulle vara bra för dig. Nej. Jag såg bara 5 stycken som satt i rullstol och dreglade. Så var min bild då. Vad ska jag göra där? Har jag inte varit dålig innan så lär jag bli det. Men med tiden lyckades de övertala mig. Jag har lite vaga minne från den här perioden. Jag hade en kapuchongjacka på mig som jag drog upp över huvudet. Alla skulle berätta vad de var och vad de hade för problem. När de kom till mig sa jag: jag heter Eir Olsson och jag har inga problem. Jag var med i en olycka men det är inget fel på mig. Jag mår bra. Det tog en vecka. Sen satt jag där och grät. Vi hade ju allihopa hjärnskador och alla var precis som jag. Det var väldigt givande och det var här jag insåg vilken osynlig åkomma i samhället det faktiskt är. Det är väldigt intressant hur kroppen fungerar när man utsätts för en skada eller sorg. Den stänger av funktioner som inte är väsentliga just för stunden. Den energin behövs till andra saker. Det tog säkert 2 år efter olyckan innan jag började få tillbaka mina känslor. Tur är kanske det. Jag vet inte om jag hade klarat sorgen och inse vad man har förlorat på en och samma gång. Efter olyckan behöll jag endast kvar en häst. Resten fick vi göra oss av med. Camille och Lisa reade ut till en familj. Hästen som vi hade kvar hette Nightrambler och mina föräldrar tränade och tävlade honom åt mig. Trots att de hade jobb och går att sköta. När jag kom hem från sjukhuset var våren kommen och jag bestämde mig för att ta honom till Skåne. Min omgivning blev nog ganska nervösa. Jag hade ju så otroligt lite energi, dålig balans och var allmänt svag. När jag skulle ut och köra så sprang de efter mig. Var ska du idag? Behöver du hjälp? Som tur är var Nightram blev lätt tränad, så det var mest bara att lunka på och hålla honom på gott humör. Delägarna till honom ville så gärna starta honom i Monté-loppet under Elitloppshelgen. Jag tyckte det var tufft, men kände ändå att det kunde vara värt ett försök eftersom hästen var 12 år och detta var hans sista chans. Och jag lyckades få honom dit. Jag planerade allt in i minsta detalj och med ett enormt stöd från vänner så gick det. Jag blev alldeles gråtfärdig och varm när jag tänker på det. Jag letar upp en fransk ryttare, för de är ju bäst. Mia, min vän som bor i Italien, hon var med mig. Ledde och skötte hästen. Transportören hade bäddat till mig transporten så jag kunde gå och vila när jag behövde. Så blir Nightramble 2. Alla var helt lyriska och grät av lycka. Ägaren var nöjd och vi fick det perfekta avslutet. Jag levde dock fortfarande i min känslolösa värld och upplevde inte det på samma vis. Idag känns det oerhört stort. Jag är stolt över min målmedvetenhet och tänkande i hela processen. Jag förstår än idag inte hur jag gjorde det där. Det fanns inget annat i mitt liv just då än att träna honom. Resten av dagarna sov jag. Men det var ett steg i rätt riktning. Nightramble gjorde 3 starter till och blev sedan pensionär. Han räknas också till en av dessa vänner som hjälpt mig att komma tillbaka efter olyckan. Den kommande vintern 2009 hade jag inga hästar. Jag orkade helt enkelt inte. Travronden ringde en dag. Vad säger de att Ludde har gett sig championpris till dig? Jag förstod ingenting. Då berättade de att Ludde hade både blivit tränare och kuskchampion. När de skulle dela ut prischeckarna på 20 000 vardera svarade han: vad ska jag med dem till? Nej, den ena går till Olsson. För hon behöver den i sin rehabilitering så hon kan komma tillbaka till hästarna. Jag fann inga ord. Det bara brast för mig. Med de pengarna plockade jag framåt våren hem Camillo igen, min kompis. Och satte som mål att starta ett mindre lopp på Vaggeryd. Han vann det loppet. Jag förvaltar pengarna i det syfte som Ludde önskade och jag är jäkligt tacksam. Det är en stark handling från en speciell människa som betyder mycket för mig. Den här tiden med Camillo hjälpte mig mycket. Jag kom upp var dag, fick kärlek av honom och sakta men säkert kom känslorna tillbaka mer och mer. Det är väldigt omtumlande. Att bli känslig och väldigt glad och inte riktigt kunna kontrollera det. Jag tycker i och för sig inte att man ska kontrollera sin glädje. Inte sorgen heller för den delen. Med känslor kom förändringar. Det är nog bäst du flyttar. Med de orden avslutas mitt förhållande. Jag tror inte jag gråtit en enda tår över honom. Men många av ensamheten. För den blev väldigt tydlig när han försvann. Jag tog mig igenom den vintern också och det blev sommar 2011. Jag hade Camillo hemma och fick en häst till från pappa som hette Zaira Goldwing. Även med honom hade jag en tydlig plan. Och efter 4 månader gjorde han sin första start i min regi och vann. När han gjorde det kände jag mig klar. Sedan olyckan hade jag haft en andra plats i Elitloppsmontén. Och segrar med både Camillo och Goldwing. Det var inga stora lopp. Men stora för mig med mina begränsningar. Det var dags för någonting nytt i mitt liv. Jag var tvungen att börja utforska den andra världen. Genom Arbetsförmedlingen blev jag erbjuden arbetsträning. Det var inte mycket tid varje vecka. Men det var en chans för mig att lära mig någonting nytt. I min takt. Jag hade kommit till ett vägskäl. För jag kunde ju inte både ha 2 hästar och arbetsträna. Jag valde att skicka bort hästarna. Camillo var 12 år och blev pensionär i Bäckeby. Och Goldwing gick vidare till en vän. Arbetsträningen fick jag chans att göra på Jägersro. Det var otroligt spännande att komma ut bland folk och det kändes som att jag hade fått en pusselbit av ett vanligt liv. Jobbet på Jägersro blev mitt allt och idag jobbar jag där 25%. Tänka sig att jag får jobba med trav ändå. Och i det här jobbet står jag i vinnarcirkeln varje tävlingsdag, varje lopp. Att hela tiden tvingas välja har varit en av de svåraste förändringarna för mig att acceptera. Plötsligt måste jag nöja mig med det lilla. Jag som alltid sa, du, man kan visst ha kakan och äta den. Det är bara att kämpa. Nu kunde jag inte det. Och jag valde en chans till att utvecklas. Jag skulle hitta ett nytt liv med den nya Ida. Efter en tid ville jag ändra det sociala livet också. Och börja gå ut och umgås med vänner. I den lilla mån jag hade ork såklart. Ingen ska komma och säga att det inte var roligt. För det var det. Men sen nu i vintras, efter provat leva den nya Idas liv, blev jag helt slut. Jag klarar inte av det livet. När jag tittar tillbaks på tiden tänker jag, vad gav det här mig? Någonting säkert, men inte det jag trodde. Då blev min pappa svårt sjuk. Han hade fått dubbelsidig lunginflammation och läget var mycket allvarligt. Valet var självklart att det var jag som skulle åka upp och sköta deras hem, hundar och 3 hästar. Brorsan har ju 150 mjölkkor, syrran 10 hästar och hovslagare. Men jag hade en möjlighet att packa upp det här och hjälpa till. Väl hemma när jag gick där på gården kände jag så tydligt att det är ju här jag är hemma. Det är här jag mår bra. Här får jag utlopp för min kroppsliga energi. Och jag fattar inte varför jag ständigt blir förvånad. Pappa blev sakta men säkert bättre och jag kunde återvända hem till mig. Det var fruktansvärt att genomgå. Att se sin starka pappa så svag och hjälplös. Men det visade var skåpet skulle stå. Det är bland hästarna jag är trygg. Det är det jag kan och med dem jag är hemma. Där ute. Jo, det var som sagt kul, men det gav så lite. Jag är rätt nöjd med att sitta i mitt hus i Sjöbo. Jobba på Jägers. Och jag tycker det är roligt med trav. Det var kanske lite det med sorgen. Att jag var tvungen att låta det ta sin tid. Och mer tid kommer det ta. Huvudvärken, tinnitusen. Fine. Men snälla, ge mig min energi tillbaka. Det är det jag önskar idag. När folk säger till mig att det som hände är orättvist, så frågar jag om de tycker det vore mer rättvist att det hände någon annan. Nej. Jag passar mig väldigt noga att tänka så. Vi har alla något jobbigt att bära på och det är tungt. Men om man letar riktigt noga i skiten så kan man faktiskt hitta något bra. En sak är säkert. Tänker du negativt så blir det negativt. Men tänker du positivt, då måste det bli bra. Om inte annat så blir vägen dit mycket roligare. Att vara tacksam för det man har istället för att jaga det man inte har och vara missunnsam mot andra. Jag har alltid varit en sökande person och det har alltid hänt något i mitt liv. Jag gillar helt enkelt att utforska det okända. Det kommer jag nog alltid göra. Men nu måste jag söka i helt andra områden. Med mitt favoritcitat avslutar jag mitt sommarprat. Jag har fått det här livet, för jag är stark nog att leva det.
Sommaren där vindarna bor, till ros och förget mig ej. Jag plockar smultron vid vägens kant och träsen upp dem på strå. Det killar så skönt under foten min, jag känner gruset med tår.